inom skogsindustrin och är numera också politiker. Fotbollen följer hon dock fortfarande.
Jag har ju en dotter som spelar här i Skria och där är jag alltid hemma här och tittar på både hemma och bortamatcher när det passar och är en väldigt positiv fotbollsmamma hoppas jag. Jag försöker att bara säga vad som är bra och så kanske det kommer någon så här tänk på det här. Skjut läge så blir det mål.
Kulan i luften ger spänning och fest, fotboll är bäst.
Kulan i luften, den gillar vi allra mest.
Patrik Ljunggren var det som hade träffat skyttedrottningen Anneli Andelén. Alldeles strax nyheter här i P4, sen är Sportextra tillbaka med de andra halvlekarna ifrån den damallsvenska fotbollen och också Superettan. Vi välkomnar också då in beachvolleybollen ifrån Malmö och så ska vi så småningom också börja lyssna på friidrottsstjärnorna som tävlar på Diamond League på Stockholmsstadion imorgon. Men nu nyheter.
Ekonyheter. Två politiker i delstaten Minnesota i USA uppges ha blivit skjutna i sina hem enligt uppgifter till flera lokala medier. Och enligt uppgift till ABC News ska båda vara allvarligt skadade. Det handlar om en demokratisk senatsledamot och en lokal kongressledamot som också är demokrat. Just nu jagas den misstänkta gärningsmannen som kan ha varit utklädd till polis enligt lokala medier. Gaza har hamnat i medieskugga nu när Israel anfallit Iran. Dessutom har Gaza varit helt utan internet i 3 dygn efter att den sista fiberkabeln förstörts i strider. Men Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem lyckades ändå få iväg ett röstmeddelande.
All the world now focus on Iran and forgot Gaza. With its starving and thirst, water, sewage, rats.
Världen har glömt bort Gaza, glömt svälten, törsten, råttorna, dödandet och sopbergen, säger Sami Abu Salem. Med hjälp av en kollegas e-sim har han lyckats skicka röstmeddelanden för första gången efter 3 dygns total tystnad under Gazas internet-blackout. Men det är riskabelt, säger han. Ett e-sim gör att man måste söka sig till en hög plats för att få en signal. Och att befinna sig på ett hustak eller en kulle gör att man är mer utsatt för Israels drönare. Samtidigt, säger Sami, finns det en förhoppning i Gaza om att Israels attacker mot Iran skulle kunna leda till ett slut på kriget i Gaza.
Strikes against Iran gave people in Gaza some hope that war is over because this strike means that Hamas is losing the main political and logistic supporter.
Attacken mot Iran innebär att Hamas nu förlorar sin största uppbackare, Iran. Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Uden i Kairo.
Och läget i Mellanöstern är fortsatt spänt efter Israels och Irans attacker mot varandra. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard skriver på X att regeringen följer händelseutvecklingen med djup oro och att de står i nära kontakt med partner och allierade både i EU och i NATO. Hon skriver också att de uppmanar parterna till återhållsamhet och att de inte vill se att konflikten blir värre. Direkt efter nyheterna i P1 så kan du höra ett extrainsatt program om just det läget i Mellanöstern och då framförallt efter attackerna mellan Israel och Iran. Nya kopparstölder gör att tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå inte kan komma igång igen förrän tidigaste måndag lunch. Det har varit stopp sedan natten till i fredags på grund av omfattande kopparstölder där strömledande kablar förstörts. Men natten till idag upptäcktes nya påbörjade stölder som fördröjer arbetet. Det var nyheterna i studion, Carina Galanou, Ipsonius.
Och här i P4 fortsätter Sportextra där vi följer damallsvensk fotboll, vi följer Superettan, men nu välkomnar vi också in i mixen beachvolleyboll, världstoren ifrån Malmö, och det första svenskparet har precis dragit igång. Johan Bengts på plats och ger oss den första matchen.
Och det handlar om Ribersborgsbadet och stranden i Malmö, där det alltså är beachvolleyturnering. Det är världstouren som är på besök i Sverige för första gången sedan den gjordes om för några år sedan. Och det här är ju en turnering som är i den lägsta klassen. Det finns ju tre olika varianter på turneringen när det gäller Beach Pro Tour. Och ni känner ju till David Åhman och Jonathan Hellvig, de svenska olympiska mästarna från Paris. De spelar ju elitturneringen oftast och är ju väldigt sällan på den här nivån att spela, men nu är det tävling hemma i Malmö. Det är första gången som Åhman Hellvig spelar i Sverige på tre år. Men det är inte de som spelar nu, för de spelar klockan 6 senare i deras kvartsfinal. Utan nu är det ju uppstickarna. Sverige är ju på väg att få två riktigt bra par i beachvolley på världsscenen, om vi inte redan har det. Jakob Hulting Nilsson, 20 år, och Elmer Andersson, 18 år, är det som spelar deras kvartsfinal i detta nu. Hela den här turneringen är ju verkligen upplagd för att det ska bli en svensk drömfinal imorgon mellan Hulting Nilsson Andersson och Åhman Hellvig. Men då ska det ju vinnas både kvartsfinal och semifinal. I detta nu så möter det här svenska unga paret ett spanskt par i kvartsfinal, och matchen har dragit igång och det är underläge för svenskarna. Spanjorna leder med 5-4. Så visst finns det väl nerver hos de här att hålla för trycket och gå till den finalen mot Åhman och Hellvig. Men underläge nu läget i första set. Det är ju bästa av tre som gäller.
Och nu har också de andra halvlekarna börjat dra igång ifrån den damallsvenska fotbollen, bland annat hos dig, Malin Infors.
Då handlar det om Kristianstad mot Brommapojkarna och 1-1 från den första halvleken. Och Kristianstad har rivstartat den här andra halvleken ganska mycket så som de slutade den första. Spelmässigt nivån bättre än Brommapojkarna, men bjöd ju gästerna på en straff i inledningen. Och frågan är om inte Beata Olsson borde ha gjort mål alldeles nyligen när Remy Simsen ute på högerkanten fick ett friläge. Ja, i första läget så borde kanske till och med hon själv ha avslutat. Hon var ensam med målvakten, valde att vända tillbaka, passa, och det var öppet mål för det här lagets skyttedrottning Beata Olsson. Men hon sköt över. Inte alls likt henne, den här spelaren som få pratade om inför den här säsongen, men som jag har gjort 8 mål för Kristianstad och seglat upp som en riktigt genombrott efter att ha tillbringat tid i damallsvenskan med Uppsala AIK och spelat en hel del collegefotboll, så är hon alltså i Kristianstad den här säsongen och väldigt viktig målmässigt. Men ja, då förväntar de nog sig också att hon ska sätta den där typen av lägen. Här kommer Kristianstad igen, centralt på mittfältet, men passningen är snål. Det har varit en hel del sådana lite snåla passningar, men så spelar ju också Kristianstad ganska så avancerat och snabbt passningsspel som ställer ganska så höga krav på rörlighet och teknik, så ibland så går det fel. Kristianstad vinner tillbaka bollen på mittfältet och efter 50 minuters spel så är det 1-1 mellan de här bägge lagen.
I damallsvenskan i Göteborg under solen på Hisingen så är det spelat 2,5 minut av andra halvlek mellan Häcken och AIK. Häcken 2, AIK 6 i tabellen inför den här omgången. Det är 2-0 till Häcken. Båda målen i den första halvleken efter hörnor, och båda gångerna kanadensiskan Carly Wickenheiser sist på bollen innan den tog sig över AIK-mållinjen. 1-0 12 minuten och 2-0 i den 23 minuten. Och Häckens ledning synnerligen väl motiverat. De är det mycket bättre laget när det gäller bollbehandling och passningsspel. De är dessutom snabbare generellt sett och fysiskt starkare. Felicia Skröder här för Häcken vid straffområdesgränsen skjuter, och målvakten kan inte ta den. Det är drömmål nästan upp i krysset. Finta vänster, går höger och lägger den med höger insida rätt upp i nästan krysset bakom målvakten Wyman, australiensiskan i AIK-målet, som får släppa in sitt tredje mål. Väldigt, väldigt vackert, Felicia Skröder i den 48:e minuten. Snygg teknik, bra balans och underbar känsla när hon killar upp den där bollen i krysset. Och andra halvlek i 3 minuter och 20 sekunder gammal. Alla de här 3 minuterna och 20 sekunderna har bollen varit på AIKs planhalva. Inte hela tiden i Häckens kontroll, utan de har jagat AIK ganska mycket för att ta tillbaka bollen högt upp i banan när AIK försöker starta anfall mot Häckenmålet, och ofta tagit tillbaka den tack vare sin löpstyrka och tack vare sin fysiska styrka som de adderar till sin teknik och sitt passningsspel och sin Felicia Skröder. Vilket vackert mål. 3-0 till Häcken mot AIK.
Hos Christian Olsson, och i övrigt i damallsvenskan så ser det ut så här.
Rosengård leder borta mot Linköping 1-0 där i inledningen av den andra akten, och sen är det fortfarande oavgjort i bottenmötet mellan Växjö Norrköping 1-1 där, och Vittsjö har fortsatt en 1-0-ledning hemma mot Jumbon Alingsås.
inledningen på de andra halvlekarna. Det är också superettan fotbollen. Där är ställningen följande i den matchen vi följer lite extra noga. Kalmar Landskrona, toppmötet där, bortaledning 2-1. I övrigt 1-1 mellan Falkenberg och Helsingborg. Och Oddevold leder på bortaplan mot Östersund 2-0 i det mötet. 17.00 sparkar Umeå mot Sundsvall igång. Men William, vi hade ju en friidrottsnyhet tidigare här med Chris Nielsen, stavhopparen, som skadade sig i kvalet inför Diamond League imorgon, det som pågår i Täby. Ytterligare noteringar därifrån?
Ja, det är ju uppseendeväckande det som har hänt nu då. Det är ju alltså så att inför stavhoppsgalan, som ju är en del av Diamond League imorgon, så har det varit en kvaltävling idag där två av de största konkurrenterna och två av de största utmanarna till Mondo Duplantis tvingades att delta. Då var de ju också tvungna att ta sig vidare från den där kvaltävlingen för att få ställa upp i galan imorgon, som vi hoppades skulle vara den här extravaganta galan med Mondo Duplantis allra största utmanare. De är ju till stor del med, men det är faktiskt en till som har fallit bort idag. Chris Nielsen skadad. Det är ju oroväckande på så sätt. Får se var det landar i det där, men vi kan ju konstatera att han inte kommer vara med imorgon, för att han klarade bara en enda höjd innan han skadade sig på 5,47. Och det räckte inte för att ta sig vidare från det här kvalet. Den höjden, den klarade inte kanske en av de största utmanarna till Mondo Duplantis, Casey Lightfoot. Han testade tre gånger och lyckades inte ta sig över den där höjden i Täby. Och det är ju ett annorlunda upplägg att ha den här typen av kvaltävling inför en så stor gala. För att det ska också sägas att Casey Lightfoot, han har i år, bara för en vecka sedan, hoppat över 5,74. Det är ju en höjd som till mångt och mycket räcker ganska långt för att i alla fall få ställa upp i en sån här typ av final. Både Casey Lightfoot och Chris Nielsen, det är två stycken 6-meters hoppare. Dessutom Casey Lightfoot lika gammal som Mondo Duplantis, så det finns mycket där som man hade kunnat önska sig inför tävlingen imorgon, som vi nu blir berövade på i och med den här kvaltävlingen, där vi såklart hade förväntat oss att båda de där två stora stavhopparna skulle ta sig vidare. Skadar man sig så skadar man sig, men Casey Lightfoot inte ett enda godkänt, en godkänd höjd alltså, och trots 6,07 som personligt bästa från två år sedan och 5,74 som årsbästa, så tar han sig inte ens över 5,47 och saknas imorgon.
Ja, vi får nog klara oss utan dem, men vi har många andra stora stjärnor och profiler att se fram emot. Vi har några av dem här i Sportextra om en liten stund. Inte minst Armand Mondo Duplantis, men också norrmannen Karsten Warholm inför 400 meter häck i Stockholm imorgon alltså.
Hade det varit snopet du ämnen om Mondo Duplantis inte klarade kvalet i Täby?
Ja, det hade varit en stor besvikelse för alla som ska vara på plats och lyssna på tävlingarna imorgon i P4 när Sportextra såklart bevakar. Alldeles strax mer damallsvensk fotboll, men även ifrån Superettan här i Sportextra.
Igår när jag var ute på krogen så träffade jag Jesus. Han satt där och tog en öl helt själv. Jag samlade mod och jag drog ett djupt andetag och gick fram och sa jag behöver hjälp. Jag sa hörru du, kan du hälsa Gud att jag har en fråga som är rätt akut. Jag har försökt ringa men får inget svar. Men
hälsa honom det.
Det är Miss Li som önskar att vi hälsar Gud.
Radiosporten med Superettan.
Och mötet långt upp i tabellen mellan Kalmar FF och Landskrona Boys. Drygt 5 minuter in i andra halvlek är det fortfarande 2-1-ledning för Landskrona som vi hade med oss efter de första 45 minuterna. Den andra halvleken har inte fått någon riktig profil än så länge, även om nu en av målskyttarna, Sylisufaj, driver upp bollen mot Kalmar straffområde. Det var ett litet avbrott här för en stund sedan när Kevin Jensen, då som var i Kalmar FF i fjol och är tillbaka i Landskrona nu, plötsligt låg ner i gräset och hade väldigt ont i ena benet. Men han är med i spel även om han ser lite ansträngd ut när han springer. Och det är en viktig kugge i Landskrona Boys. Framförallt nu efter att Robin Astrid har tagit över som tränare. Innan dess så var han lite i frysboxen och fick inte spela så mycket Kevin Jensen. Men det var ju ett tränarbyte här från Max Mölder till Astrid. Och plötsligt så var då Kevin Jensen i högsta grad med i spelet. Nu sitter han ner på gräsmattan igen, Kevin Jensen. Jag undrar om inte han har spelat färdigt för matchen snart. Han har varit lite skadeförföljd under karriären och fick aldrig till det riktigt när han var i Kalmar de säsongerna. Och nu då så sitter han ner och ser nog ut som han inte kommer att spela så mycket mer den här matchen. Det kommer att bli en frispark som är ganska spännande från Kalmars sida. I och för sig långt ut, men man har väldigt mycket bra kombinationer i Kalmar när det gäller fasta situationer. Och jag tyckte det halades upp ett gult kort där nere också. Har att göra en domar, men frågan är vem av oss som fick det där gula kortet i Landskrona. Och det ska då bli frispark. Kevin Jensen dras upp igen. Ska han spela vidare verkligen? Nej, det kommer att bli ett byte här. Det är Christian Stark kommer in i Landskrona och Kevin Jensen bokstavligen haltar av planen. Vi ska ta den där frisparken och se om Kalmar hittar på något. Melke Hallberg har ju en riktig slägga och prickskjuter dessutom. Kujundzic också vill ta den där frisparken och då är det han som gör det, trots att då lagkapten Melke Hallberg är bland de bästa i den här serien i alla fall att dra frisparkar. Det är alltså 7 minuter spelat av den andra halvleken. Landskrona leder med 2-1 och skulle dagens resultat stå sig så packas det ihop rejält i toppen av Superettan eftersom Ådevold leder nu med 3-0 vad jag kan se, och det innebär att det är massor med lag inom fåtal poäng. Skillnad där, strax över 20 poäng. Frisparken nu är domaren nöjd. Landskrona-muren står upp och snart kommer man att brassa på där utifrån, och då har Kalmar-spelarna delat upp sig i ett vänstergäng, ett höggäng och sen då fritt fram. Jag tror inte han kan dra den rätt i mål där, utan det blir en variant in i mitten och så kommer touchen och så blir det ändå, ja. Det funkar kanske på den här tavlan innan matcherna och på träning, men inte i RL, det riktiga livet. Då var det en misslyckad frispark. Det är 2-1 för Landskrona, 7 minuter in i andra halvlek.
När vi vänder från Kalmar och fotboll till ribban och beachvolley.
I Malmö där det handlar om kvartsfinal i världsstorturneringen här på stranden på Ribersborgsbadet. Och det är Jakob Hulting Nilsson 20 år och Elmer Andersson 18 år som spelar kvartsfinal. Men är lite illa ute i det första setet. Det är ju tanken att de här två ska ställas mot de olympiska mästarna David Rådman och Jonathan Hellwig i en final imorgon. Det är ju förhoppningen för de allra flesta. Nu gäller det att vinna den här kvartsfinalen till att börja med. Men det här spanjorska paret som är rankade mycket sämre än vad det här svenska unga paret är. De har ju blivit bättre och bättre för varje turnering de har spelat. De har ju till och med fått spela på den här högsta elitturneringen vid några tillfällen och även vunnit i slutet av förra året Challenge-turneringen som är ju den andra klassen. Det här är alltså den tredje klassens turnering och nu kvitterar faktiskt Hulting Nilsson och Elmer Andersson, och då får de med sig publiken på den här uppbyggda arenan på stranden i Malmö. Kanske 1000-tal personer som får plats på de båda läktarna som är på långsidan. Radiosportens position är i skottgluggen av smasharna på kortsidan där det nu spelas om bollen som gör att spanjorerna går upp i ledning. 18-17 är det första set. Hulting Nilsson lite illa ute men har ändå krypit lite närmare här i slutet av det första.
Damallsvenskan från Kristianstad.
Halvtimmen kvar att spela i matchen mellan Kristianstad och Brommapojkarna som fortsatt står 1-1 efter den första halvleken. Det är Kristianstad som har de flesta anfallen och som borde ha satt ett ledningsmål vid det här laget. De har skapat massor med möjligheter men ofta gjort en passning för mycket eller någon annan liten onödig detalj som gjort att det där riktiga ledningsmålet inte har kommit. Brommapojkarna gör ändå bra. De fortsätter att hålla uppe sitt spel, sticker upp i en och annan spelvändning och just nu lyckas man hålla bollen inom laget i flera passningar i rad. Men chanserna är få för Brommapojkarna om de ska gå vinnande ur den här matchen. Kristianstad däremot har massor med chanser men måste ju sätta dem om det ska bli 3 poäng i det här mötet. 1-1 alltså när vi har spelat 63 minuter.
Det är målgaranti när BK Häcken spelar fotboll i herrallsvenskan och i damallsvenskan. Nu har de gjort 4-0 mot AIK i damallsvenskan i fotboll. Målet kvarten in i den andra halvleken. Ett veritabelt drömmål. Drömmål med stora bokstäver, med versaler, utsmyckade med blommor och murgröna och allt vad ni vill. Fantastiskt bra träff, Johanna Fostalsa, danskan i BK Häcken. Med vänstern utanför straffområdet, bjong, rätt upp i krysset. Alltså en sån teknik som var rent bländande. Solglasögonläge i samband med det målet. 4-0 till Häcken mot AIK.
I övrigt i damallsvenskan fortsatt ledning för Rosengård borta mot Linköping. Växjö Norrköping står 1-1 och Vittsjö leder hemma mot Alingsås. Runt timmen spelad i alla de matcherna. När vi vänder tillbaks till avslutningen av första set, då handlar det om beachvolleyboll och vi vänder ner till Malmö och Johan Bengt.
Det är helt lika i första set. Det är 19-19. Jakob Hölting Nilsson, alltså 20 år från Ystad, verkligen på hemmaplan som han får tävla tillsammans då med sin spelkamrat Elmer Andersson, 2 år yngre ifrån Jönköpingstrakten. Elmer Andersson som fick ju 4 studenter här i Malmö eftersom det var turnering och inte kunde vara hemma på skolan. Han går ju Riksidrottsgymnasium i Falköping, volleybollgymnasiet. Men fick 4 studenten här på stranden i Malmö istället. 19 lika. Det är svenskarna som servar som har en möjlighet kanske att vinna första set ändå då. Räddas av Elmer Andersson. Upplagt också för smash. Det kommer den. Spanjorerna fixar det. Kan gå till motattack. 19 lika. Vilket lag ska få setboll? Svenskarna räddar den. Bra gjort av Hölting Nilsson som smashar i mitten. Kan spanjorerna rädda den med en spektakulär räddning? Över på svenskarnas sida igen som får chansen att skaffa en setboll. Upp då Elmer Andersson smash. Nej, lägger den fint. Lägger den fint ner i sanden bakom och båda spanjorerna lurar dem och då är det setboll svenskarna istället. Jag var nästan bara underläge hela setet för de unga svenskarna som har varit, visar lite nervositet kan jag tycka, i alla fall i inledningen av setet framförallt när de missade många enkla överläggningar. Nu är det setboll Sverige alltså. Hölting Nilsson och Elmer Andersson. Det är Nilsson som servar där. Spanjorerna tar emot, lägger upp för smash, upp och attackerar. Den går ut! Den går ut och då vinner Sverige det första setet. Och vilken lättnad kan jag tänka mig för de båda med tanke på hur illa det var. Det var underläget som mest med 3 eller 4 bollar kanske var upp till och med uppe i mitten av det första setet. Men så hittar de in och skaffade sig då möjligheten att fixa en setboll och också plockade hem det första setet. Senare ikväll, klockan 6 alltså, då är det David Åhman och Jonathan Hellwig, OS-guldmedaljörerna från Paris, som spelar alltså på den här future-nivån, den tredje graden. Tredje nivån av de här Pro Tour-tävlingarna. De brukar ju alltid spela på Elittouren. Och så finns det då den Challenge-touren som är däremellan. Det är alltså den enklaste varianten. Men det är den turneringen som Sverige får hålla i här i Malmö. Och då vill ju svenskarna vara hemma och tävla. 1-0 i set alltså för Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson mot det här spanska paret. Nu drar andra set igång strax.
Radiosporten, dokumentär.
Den är föga lämplig och ej passande för utlandsspridning.
Och varför valde man överhuvudtaget att de skulle vara nakna?
Ja, det är snopp i fokus, eller?
Det är någon slags blåsinstrument.
En bizarr historia om OS i Stockholm 1912 finns i appen Sveriges Radio Play.
Han kände varje grepp av motståndarens grova händer som ett tag med glödande tång.
Frågan är om nattens händelse kvalificerar in till ett kommande bizarra historier, eftersom att Vätternrundan har drabbats av sabotage. Ett drygt hundratal, upp mot 200 cyklister, har drabbats av nubb eller småspik som var kastat över banan, och många drabbades av punktering. Nu har vi fått tag i en av dem som cyklade över just småspiken.
Det är så onödigt, och det är bara för att sabotera.
Så säger Nina Rosenberg Granqvist, en av cyklisterna som bröt Vätternrundan efter att småspik strötts ut över vägen och punkterat hennes och ett antal ytterligare cyklisters däck.
När jag hade kommit ungefär en mil, då stod det så väldigt många på höger sida utav vägen med punkteringar. Men så tänkte jag, nej, men det är för många det här. Det är något konstigt med det här. Ja, tänkte jag. Glad i hågen, det drabbar ju inte mig i alla fall. Vad skönt. Floff, 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 sa det mitt bakhjul. Och där stod jag också, med lika lång näsa som alla andra.
Nina fick skjuts med bil de tre milen till närmsta depå där cykeln lagades. Men efter att ha gett sig upp på cykeln igen bröt hon senare loppet.
Jag kände det. Det är någon som sabbade det här. Och jag kände att även om jag går i mål så har jag fortfarande inte gjort min hela Vättern. Då ska jag cykla 3 mil i rondellen i Motala, det är ju inget kul.
Nina, som bestämde sig sent för att köra Vätternrundan och förutom resa och boende betalade runt 2000 kronor för sin startplats, är besviken. Och på väg hem till Mehedeby utanför Gävle undrar hon varför den som strött ut spiken på vägen gjorde det.
Jag skulle ju fråga dem vad syftet var med det. Vad det tjänade till. Vem vann på det här? Vad förlorade sig jag?
Och reporter här var Gustav Torsi. En av dem som tog sig förbi spiken var Andreas Rydebring. Han var dessutom först i mål sen. 20:05 i morse tog han sig över mållinjen på en segertid på 9 timmar och 7 minuter.
Alldeles strax mer damallsvensk fotboll, även toppmötet från Superettan mellan Kalmar och Landskrona. Men också andra sätt ifrån beachvolleybollen i Malmö. Det här är Sportextra i P4.
Try to hold on.
Där ja. Sleeping in my car, Roxette. Här i Sport Extra, vi vänder tillbaka till den damallsvenska fotbollen.
Där topplaget Kristianstad är på väg att tappa poäng på hemmaplan mot Brommapojkarna. Kristianstad med toppambitioner i damallsvenskan, vill gärna nå Europaplatserna, topp tre. Kändes som att de var på väg dit också. Fem raka segrar inför den här matchen. Men mardrömstarten med straffen redan i den första minuten gjorde att laget såg ut att tappa självförtroende. Det där har man ju byggt på igen under den här matchen. Men fortsatt alltså bara 1-1 när vi har spelat 73 utav de 90. Och Brommapojkarna tror jag skulle vara ganska så nöjda med att ta med sig en poäng ifrån det här bortamötet, med tanke också på hur den här matchen har utvecklat sig, där Kristianstad har ägt otroligt mycket boll och skapat massor med chanser. Alldeles nyligen Beata Olsson igen inblandad i ett farligt läge, skyttedrottningen i Kristianstad som fick ett långt ben på en boll som sen studsade utanför. Det kom Kristianstad igen ute på högerkanten, det blir en löpduell och så tar inte målvakten bollen, men istället så är det en Brommapojken försvarare som rensar ut den över långsidan, bara bort med bollen för BP som försvarar målet med näbbar och klor. Kristianstad anfaller igen. Amy Sawyer, australiensiska mittfältaren, långtidsskadad men tillbaka den här säsongen. Spelskicklig på mittfältet. Här kommer inlägget in i straffområdet. Oh, det bara rinner rakt igenom bakom de två Kristianstad-spelarna som stod där inne. Och det känns som att det här orangeklädda hemmalaget också börjar bli lite trötta. Man har gjort ett par byter nu för att få in ny energi i laget. Något byte också hos gästande BP. Men frågan är, orkar de fortsätta skapa så här många chanser och lyckas de framförallt göra mål på någon utav alla chanser? 1-1 mellan KDFF och BP i damallsvenskan.
Inte alls lika jämnt i damallsvenskan i Göteborg mellan Häcken och AIK. Häcken 2, AIK 6 i tabellen inför den här omgången. Det är 4-0 till BK Häcken. Det är 18 minuter kvar att spela av ordinarie matchtid. Senaste målet, ett drömmål upp i krysset med vänstern Johanna Fostalsa Sörensen, danskan på Häckens mittfält. Den här matchen är så otroligt ojämn. Det handlar om utklassning, uppvisning, en total överlägsenhet från BK Häckens sida. De är bättre på alla sätt och vis. Individuellt, kollektivt, när det gäller passningsspelet, när det gäller tekniken, fysiken, farten, allting. Och då vet vi såklart att Häcken har många fler bra spelare än vad AIK har. De har högre budget och allt sånt där och satsar mycket mer så här långt på sitt lag än vad AIK gör. Men ändå, AIK måste ju ha någon ambition med sitt offensiva egna spel när de får tag i bollen. De är hyggligt bra defensivt, står rätt i positionerna, men med bollen känns de ofta vilsna och inte riktigt klara över vad de ska göra när de ska försöka göra mål. Häcken mycket bättre, visst, men ändå AIK. 4-0 till Häcken, snart kvarten kvar att spela under solen i Göteborg.
Och samtidigt har Rosengård växlat upp ytterligare i den andra halvleken borta mot bottenlaget Linköping. 3-0 nu efter två mål inom 6 minuter. Drygt 20 minuter kvar där. Annars fortfarande 1-1, Växjö-Norrköping och Vittsjö i fortsatt 1-0-ledning mot Jumbon Alingsås.
Och i Superettan då, när det gäller ju herrarnas näst högsta serie, så är det fortsatt ledning för Landskrona med 2-1 borta mot Kalmar. Nu kommer ändå Keita för Kalmar med ett mäktigt skott, men det är någon halvmeter över ribban nere hos utmärkte Svante Hildeman, målvakt i Landskrona, som har fått göra en bra räddning. Det har gått alltså 24 minuter snart av den andra halvleken och det har inte hänt särskilt mycket chansmässigt. Lågt tempo. Det är statiskt spel. Kalmar hittar inte nycklarna för att riktigt manövrera ut Landskrona försvaret. Och Landskrona har knappt haft en målchans alls i den andra halvleken. Olusanya har testat Hildeman med ett bra läge här. Men målvakten nu i Landskrona som ligger ner ser skadad ut. Frågan är om han kommer tillbaka eller om han är allvarligt skadad som Kevin Jensen var. Det får vi veta och sen kommer byternas glada tid. Så just nu ingen spel i Kalmar. Det är 69 minuter fullbordade och Landskrona leder med 2-1.
Ledning för hemmalaget Kristianstad 2-1 när vi är i den 77:e minuten och det är nyligen inbytta Victoria Persson ska jag säga som gör det där målet. Hon nickar in den från ett inlägg som kommer högt flygande mot den bortre stolpen och där står hon på helt rätt position och nickar in den där bollen. Inbytt för bara några minuter sedan och helt ärligt har hon gjort medspelarna sura vid ett par tillfällen när hon har skjutit bollar ut i intet och felbedömt inkast som har bara trillat ut över linjen. Så det kändes som att hon verkligen revancherade sig i det där ögonblicket. Victoria Persson som annars hade fått ett tufft start på sin byte, men just nu ett dröminhopp utav henne och ledning för topplaget Kristianstad mot BP 2-1 när vi har spelat 78 minuter.
Och då hamnar vi på stranden i Malmö. Det handlar om beachvolley och världsortävlingen här på Ribban, där det är svensk ledning, som ni hörde om, 1-0 i set för Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson i den här kvartsfinalen mot det här spanska paret. Det är vi nu inne i det andra set. Spanjorerna servar ut. Då är det en poängs ledning för Sverige, först till 21 poäng. Svenskarna vann 21-19 i det första setet i jakten på att ta sig till en semifinal, och sen då i slutändan få spela den där finalen mot troligtvis då David Åhlman och Jonathan Hellwig. Misstag av spanjorerna, enkel poäng, gratis poäng till svenskarna som nu leder med två pinnar, 14-12. Jakob Hulting Nilsson är ju blockspelaren i det här svenska laget. Hulting Nilsson som ju är 2 meter mäter han, och Elmer Andersson försvarsspelaren som ligger mer i bakplan, 191 centimeter. Elmer Andersson som servar nu för att ta ledningen med 3 poäng. Och så kommer ännu ett fint block av Hulting Nilsson. Han har fått igång sitt blockspel verkligen här i det andra setet, och svenskarna tar ledningen med 3 poäng. 15-12 i det andra setet, och då blir det också timeout från spanjorerna. Och det här unga svenska paret i nuläget på väg mot semifinal, leder alltså med 3 poäng. Första set har de ju redan tagit. Svensk våg här i Malmö. Vi börjar här borta, nu är man ju vågen upp.
Johnny Nash, I can see clearly now i Sportextra här i Sveriges Radio P4. Alldeles strax tillbaka till beachvolleybollen, men vi vill ha koll på hur läget är i fotbollen först.
Ja, men då kan jag bjuda på ställningen på de matcherna som vi bevakar. Vad gäller damallsvenskan så är det ju inte så många minuter kvar av de matcherna, och det är bara en av dem som det återstår dramatik. För Häcken leder hemma mot AIK med hela 4-0. Där är det drygt 10 minuter kvar. Men Kristianstad tog ju alldeles nyligen återtagen ledning där mot Brommapojkarna till 2-1. Ledning alltså för första gången i matchen. Och där är det mindre än 10 minuter kvar. Så där ser vi fram emot och återkomma vad gäller damallsvenskan.
Och Rosengård i en komfortabel 3-0-ledning borta mot Linköping med knappa kvarten kvar. Och sen står det fortfarande 1-1 mellan Växjö och Norrköping. och Vittsjö med en 1-0-ledning mot Allingsås, 10 minuter kvar där.
Och i herrfotbollens näst högsta division så har Kalmar ett jobbigt läge med kvarten kvar av matchen. Ligger under mot toppaspirerande Landskrona. Bortalaget leder just nu med 2-1.
Och Helsingborg har återtagit ledningen i bortamötet med Falkenberg. 2-1 därefter ett straffmål från Wilhelm Löper. Kan inkasseras en oerhört viktig trepoängare där alltså. Och Oddevold i fortsatt 3-0-ledning borta mot Östersund.
Vi ska vända tillbaka till beachvolleybollen och det andra sättet där det kan avgöras för det svenska paret. Men låt mig bara säga det att om 5 minuter här i P4 så kommer det att bli 4:15 eko och nyheter där. Men vill man ha Sport Extra som rullar vidare, ja då gäller det att vända sig till appen SR Play. Så om ni vet mer att ni vill ha sport, ja, vänd er till appen. Nu beachvolleyboll.
Ifrån Malmö, och det handlar om kvartsfinal i den här världsstora tävlingen som spelas på stranden Ribersborgsbadet, och det är de unga svenskarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson som ska försöka ta sig till semifinal, men leder första set, vann första set med 21-19, jämnt var det. Svenskarna underläge nästan under hela setet men vände på slutet. Nu har man hamnat underläge andra setet. Det är 17-16 till spanjorerna när svenskarna i form av Hulting Nilsson tyvärr är i nätet när han gör den där blocken in. Och då är det 2-poängsledning för spanjorerna som skaffar sig en litet grepp här då i slutet av det andra set för att kvittera och få till ett avgörande tredje set som ju bara spelas till 15. Det är spanjorerna som servar. Elmer Andersson tar emot serven. Hulting Nilsson går upp och smashar på andra bollen. Och det känner ni till kanske när det gäller andra paret. Sveriges världsstjärnor Åhman Hellrig, om deras speciella spel som de har där. Som kallas för Swedish Jump Set, som ju har revolutionerat beachvolleyn. När man även går upp på andra bollen och inte bara spelar upp på den tredje. Spelarna får ju röra bollen 3 gånger på innan den ska över nät. Och där svenskarna så går upp på andra bollen. Och nu blockar Hulting Nilsson in även ytterligare en boll. Och det är 18 lika i slutet av det andra setet. De här killarna som också tränas ju av Anders Kristiansson och Rasmus Jonsson, samma tränare som Åhman Hellrig har, har ju samma spelsätt som Åhman Hellrig. Just det här lite speciella då, att även både gå upp på andra och tredje bollen. Och en ny block av Hulting Nilsson som visar klassen framme vid nätet, och det är 19-18 och vänder svenskarna på sättet här i slutet. Och har chansen att skaffa sig matchboll när Elmer Andersson nu ska serva igen. 19-18 mot det här spanska paret. 1-0 i set alltså för svenskarna. Det kommer serven som är bra, med spanjorna tar hand om den. Kommer smashen också som är inne. Fin smash av spanjoren. Den längre av dem då, Daniel Moreno, som är 2 meter och blockar i det här spanska laget. Roberto Sanfelix som nu ska serva en och 25. Mer rutinerade spelare, 27 och 34 år. Här kommer serven för spanjorerna. Svenskarna tar emot. Kan skaffa sig matchboll. Elmer Andersson lägger undan den och den är inne. Och då är det matchboll för de unga svenskarna att ta sig vidare till semifinal i den här turneringen hemma i Malmö. Det är ju målet att ta sig till final och där få möta Åhman Hellrig. De har aldrig mötts någon gång i en tävlingsmatch. Hulting Nilsson servar för matchen. Spanjorerna tar emot, får lite problem, men går upp nu och smashar. Och så blocket in, men bollen hamnar på svenskarnas sida. Hulting Nilsson går upp och smashar och det är inne. Vilken avslutning av framförallt Hulting Nilsson. Dels det där blocket och dessutom när han får chansen. Elmer Andersson lägger upp och Hulting Nilsson smashar in. Och publiken här på ribban i Malmö ställer sig upp på de 2 långsidesläktarna på den här uppbyggda arenan. I den här sanden som har bytts ut, det är inte den vanliga sanden, det är ju beachvolleyplanen här i vanliga fall. Men den sanden är inte tillåten att spela såna här stora turneringar på, så har man bytt ut sanden. Och på den sanden har svenskarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson fixat en semifinalplats.
Och från beachvolleyboll och det härliga svenska beskedet och segern där till damallsvenska fotbollen. Vi ska nämna det att det står nu 5-0 för Häcken mot AIK. Paulina Nyström målskytten. Men desto jämnare i Kristianstad Brommapojkarna, så vi tar oss från beachvolleybollen till damallsvenska fotbollen.
2-1 ledning för hemmalaget Kristianstad där det finns beachvolley-meriter. Stora sådana faktiskt, nyligen inbytta. 16-åriga supertalangen Filippa Andersson Vidén. Hon är inte bara ungdomslandslagsspelare i fotboll utan har också 3 SM-guld i beachvolleyboll och håller fortsatt på med parallella karriärer, så hon hade gott och väl kunnat varit på ribban. Hon är också i Malmö just idag. Här är det BP som kämpar då för en kvittering. Det har verkligen sett ut så efter Kristianstads ledningsmål som ju kom för inte alls länge sedan utav Victoria Persson. Sen dess är det BP som har skapat anfall på anfall och faktiskt varit riktigt nära att kvittera igen. Kristianstad har märkligt nog totalt slutat spela fotboll och bara backat hem och tänkt sig att döda de sista minuterna. Och återstår det snart bara 2 ordinarie minuter och Brommapojkarna har fått en frispark på mittplan. Det är liksom inläggsläge. Högerskruvat går mot straffområdet. Nickas i mål! Brommapojkarna kvitterar igen i den här matchen efter att ha varit totalt utspelade i säkert 80 av de 90 minuterna. 2-2.
Och här är P4, nu Ekonyheter 4:45 Eko. Men vill man ha mer av Sportextra, ja då vänder man sig till appen. Där rullar Sportextra vidare. Nyheter i P4, här och nu.
Här är Ekot 4:45. Chock och rädsla efter nya attacker mellan Israel och Iran, hör vår korrespondent i Tel Aviv. Gazabor saknar internet och kan inte ta emot varningar om flyganfall. I Washington förbereds stor ifrågasatt militärparad och Sverigedemokraterna släpper partiets omtalade vitbok under Almedalsveckan. Nyhetsrubrikerna idag lördag. Vi börjar i Mellanöstern och det spända säkerhetsläget i regionen. Det har under dagen rapporterats om nya attacker mellan Israel och Iran. Vår korrespondent Samar Hadros finns i Tel Aviv, Israel. Ja, Samar, vad är de senaste uppgifterna?
Ja, just nu så råder det inget nödläge i Israel. Alltså, den israeliska militären har lyft nödläget så israeler kan vara ute och röra på sig. Men för en stund sedan så kom en uppgift om att det här kan förändras till kvällen. IDF, den israeliska militären, uppgav att en ny våg av iranska attacker väntas till kvällen och uppmanar israeler att hålla koll på militärens rekommendationer. Och enligt militären så har man attackerat avfyrningsramper i Iran som förberedde en attack mot Israel. Och ja, de israeliska attackerna mot Iran har fortsatt. Enligt den israeliska militären så har man dödat 30 högt uppsatta personer i Iran sedan igår inom militärens ledarskikte och kärnfysiker. Men samtidigt så uppger iranska medier att 60 civila har dödats, varav 20-tal barn.
Du är ju just nu i Tel Aviv på en plats där en robot slog ner igår och exploderade. Berätta, hur ser det ut där?
Ja, här är det. Jag befinner mig i Ramat Gan heter kvarteret. Jag ser förstörelse, enorm förstörelse. Minst 10 byggnader, bostadshus har förstörts helt eller delvis. Många bilar har fått sina rutor krossade. Många butiker har förstörts också. Och ja, många israeler har samlats här för att titta på det eller och kolla vad som har hänt. Här finns det journalister, poliser och räddningsarbetare.
Vad säger då människor du träffar där du är?
Jag pratade för en stund sedan med en föreskolelärare, Hila heter hon, och hon satt här på en bänk tillsammans med sina systrar och väntade på att få komma till sitt förstörda hem. Hennes hem och systrarnas hem är helt förstört, och ja, de har haft samma kläder på sig sedan igår, och de väntade då på att få komma till hemmet. Vi kan höra vad hon sa.
Very, very tired. We don't sleep from yesterday. We only want to see the home and to take a little bit things. I bring
Ja, Hila berättar här att de har inte sovit sedan igår och hon väntar bara på att räddningstjänsten och polisen ska ge dem klartecken så att de kan plocka på sig deras smycken, pengar och familjebilder, sa hon. Och sen, det här området, man tror att det här området kommer att attackeras ytterligare, kanske ikväll, för det här området, här finns det en militärbas i närheten. Vi kan höra vad Sigil sa.
I'm a little bit anxious because this is like a targeted area. There is around here a military base and I think they want to target it. So they may continue to send more missiles to this area.
Ja, Sigalit berättar här att hon tror att nya attacker kommer att ske på grund av att det här området, här finns det en militärbas, eller det är också ett kvarter för Mossad som är utrikes underrättelsetjänsten.
Säger Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent med direkt från Tel Aviv. Gaza beskrivs nu ha hamnat i medieskugga under konflikten mellan Israel och Iran. Samtidigt har Gaza varit helt utan internet i 3 dygn sedan en fiberkabel klippts av under striderna. Men Sveriges radios medarbetare Sami Abu Salem lyckades ta sig till en plats där han kunde skicka röstmeddelanden.
All the world now focus on Iran and forgot Gaza. With its starving and thirst, water, sewage, rats.
Världen har glömt bort Gaza, glömt svälten, törsten, råttorna, dödandet och sopbergen, säger Sami Abu Salem. Med hjälp av en kollegas e-sim har han lyckats skicka röstmeddelanden för första gången efter 3 dygns total tystnad under Gazas internet-blackout. Men det är riskabelt, säger han. Ett e-sim gör att man måste söka sig till en hög plats för att få en signal, och att befinna sig på ett hustak eller en kulle gör att man är mer utsatt för Israels drönare. Samtidigt, säger Sami, finns det en förhoppning i Gaza om att Israels attacker mot Iran skulle kunna leda till ett slut på kriget i Gaza.
Strikes against Iran gave people in Gaza some hope that war is over, because this strike means that Hamas is losing the main political and logistic supporter.
Attacken mot Iran innebär att Hamas nu förlorar sin största uppbackare, Iran. Hamas är ännu svagare än tidigare och har redan förlorat Hezbollah och den syriska regimen. Det här kanske leder till eftergifter från Hamas, till att Hamas släpper gisslan, säger Sami Abu Salem.
May force Hamas to reconsider their calculations, to give up more and maybe to hand the hostages. Maybe, I'm not sure, but I hope so.
Sami säger också att Gazabor är avundsjuka på israelerna som har skyddsrum, mat, vatten, elektricitet, sjukvård och medier. I Gaza har vi inget, säger han. Men han säger att han hoppas att kriget mot Iran kan innebära ett slut på kriget i Gaza, även om han inte är optimistisk.
I hope it would be the end of war here because of Iran. I'm not so optimistic.
Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Kairo.
Nu skärper det svenska utrikesdepartementet avrådan för resor till Israel med anledning av det försämrade säkerhetsläget. Beslutet togs idag och avrådan gäller alla resor till Israel tills vidare. Efter Israels attacker mot Iran varnar organisationen Iran Human Rights för att Iran kan komma att avrätta fler personer som dömts till döden för spioneri för Israel. En av dem är svensk-iranska Ahmadreza Djalali. Ekot har pratat med hans fru Vida Merania.
I can say it's terrible.
Det känns fruktansvärt. Jag har ingen aning om något händer honom nu. Vida Mehrania berättar för Ekot att hon blev uppringd av maken i torsdags innan Israel attackerade Iran och att han berättade att hans hälsa var dålig. Enligt Mahmoudreza Amiri Mogadam, som är chef för den Norge-baserade organisationen Iran Human Rights, har Iran de senaste månaderna allt mer intensivt utfärdat, bekräftat och verkställt dödsdomar mot personer som anklagats för att ha spionerat för Israel. Och han befarar nu att Iran kan komma att anklaga fler för spioneri och avrätta fler som dömts till döden för spioneri för att sprida skräck i samhället. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard skriver i en kommentar till Ekot att hennes och regeringens arbete för Ahmadreza Djalali fortgår och att de anser att Ahmadreza Djalali måste omedelbart friges av humanitära skäl så att han kan återförenas med sin familj. Enligt utrikesministern har de också framfört tydliga protester mot dödsstraffet och krav på att det inte ska verkställas.
Rapporterande Martin Nilsson. I USA har två lokalpolitiker skjutits i sina bostäder. Nyheten kom för en liten stund sedan bara. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg finns med oss nu. Gina, vad vet vi om det här i nuläget?
Ja, det kommer oerhört dramatiska uppgifter nu från Minnesota. Två politiker har alltså skjutits i sina hem utanför Minneapolis. Och en av de här politikerna är nu bekräftat avliden enligt guvernören i Minnesota, Tim Walz. De ska ha skjutits av en man som ska ha varit utklädd till polis enligt källor till lokala medier. Gärningsmannen är fortfarande på fri fot, men två politiker skjutna alltså. En av dem har avlidit och även hennes make ska ha avlidit. Den andra politikern och hans hustru har opererats och tillståndet är allvarligt. Båda de här politikerna tillhör Demokratiska partiet, eller DFL som det heter i Minnesota, Democratic Farmer Labor Party, och båda två sitter i delstatskongressen.
Ett annat ämne i USA idag, Gina. I Washington hålls ju en stor militärparad, en ovanlig händelse i USA. Donald Trump, presidenten, har fattat beslut om paraden med anledning av arméns 250-årsdag. Samtidigt väntas landsomfattande protester mot Donald Trump. Hur ser läget ut i Washington inför den här paraden, Gina?
Ja, jag står här utanför Vita huset och jag måste säga att Washington ser ut som en belägrad stad idag. Det är ett enormt säkerhetspådrag. Alla gator runt omkring här är avspärrade. Jag står vid en av säkerhetskontrollerna där det är höga kravallstaket längs trottoarerna, och åskådare passerar just nu genom säkerhetskontrollen för att komma ner till paradområdet. Och här ska president Trump sitta på hedersläktaren som har byggts upp här, där det står US Army med stora bokstäver, senare ikväll. Det blir en jättelik militärparad som drar igång ikväll med stridsfordon, över 6000 soldater, stridsflyg, fallskärmshoppare och också historiska inslag. Det ska vara helikoptrar som smattrar över oss från Vietnamkriget och soldater i uniformer från Gulfkriget. Och militärparader är ju något väldigt ovanligt i USA. Det har bara hållits en militärparad sedan andra världskrigets slut. Så att det här är ett mycket speciellt och mycket, mycket omstritt evenemang.
Så varför genomförs den här paraden då nu?
Ja, det är arméns 250-årsdag och det är de som ska hyllas. Det är också Donald Trumps egen födelsedag idag. Han fyller 79 år och säger att det är en lycklig slump att de här dagarna sammanfaller. Men han vill hylla militären, och det här är ju också en militär styrkeuppvisning där han vill markera USA:s roll som världens främsta militärmakt. Och allt det här sker ju samtidigt som Trump har satt in militären i Los Angeles för att skydda migrationspolisen där från demonstranter, och samtidigt som ett krig mullrar i Mellanöstern. Så att det är på många sätt ett väldigt laddat läge och en väldigt laddad parad som vissa ser som en hyllning och andra ser som en ren provokation.
Ja, hur ser då reaktionerna ut på det här?
Ja, det planeras stora demonstrationer runt om i USA idag. Det talas om att det kan bli de största protesterna sedan Trump tillträdde. Och på många håll är det också extra polis inkallad. Man är förberedd för oroligheter, även om många av dem som organiserar demonstrationerna betonar att de tänker protestera på ett fredligt och värdigt sätt. Men stora protester väntas alltså runt om i USA samtidigt som den här militärparaden hålls ikväll och Washington fylls av åskådare som just nu går genom säkerhetskontroll för att vara på plats senare ikväll för den här spektakulära paraden.
Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington. Vi hörde ju här också en dramatisk nyhet från USA att två lokalpolitiker skjutits i sina bostäder i USA. Och vi ska tillägga att den ena av dem som skjutits är senator och sitter inte i den lokala kongressen, som vi sa nyss. Sverigedemokraterna släpper sin omtalade vitbok under Almedalsveckan, rapporterar Aftonbladet. Tony Gustafsson, idéhistoriker och författare till vitboken, säger att han gått igenom partiets historia och kopplingar till nationalsocialistiska rörelser och främlingsfientlighet.
Och specifikt handlar det om de kontroversiella aspekterna i den historien. Det är frågan om kopplingar till olika typer av antidemokratiska rörelser, partiets bakgrund, frågor om nationalsocialism, antisemitism, rasföreställningar och rasism.
Vitboken skulle vara klar 2018, men den började inte skrivas förrän 2022 när Tony Gustafsson fick frågan om att skriva boken av partistyrelsen.
Jag menar, forskningsmässigt har jag inte sysslat med det här egentligen, men det här har ju varit en av mina stora intressen. Alltså högerradikala och högerextrema grupper sedan mitten av 90-talet. Jag har inte riktigt känt mig tillfreds med hur partiets historia har skrivits. Den antingen skrivits av partiet själva och då är det ganska tillrättalagd, eller så har det skrivits av kritiskt granskade journalister och då har det varit ganska tendensiöst och testdrivande.
Men för den här vitboken skulle ju vara gjord av en extern part, men du har ju själv varit medlem i SD. Tror du att det påverkar hur du har skrivit den?
Alltså jag kommenterar ju inte vare sig politiska övertygelser eller eventuella medlemskap. Utan det är ju ett professionellt uppdrag.
Reporter Helena Gailani som också har sökt Sverigedemokraterna angående vitboken. Vädret, imorgon blir det på många håll soligt eller lättare molnighet. I Västra Götaland och Västra Svealand mer varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera och efterhand någon skur. På eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån. Temperatur allmänt 22-27 grader, men längst i norr 15-20. Gunilla Österlund producerade.
Och här är Sportextra tillbaka i P4. Vi kan berätta för er att Häcken har besegrat AIK i den damallsvenska fotbollen. 6-0 slutade det mötet oavgjort mellan Kristianstad och Brommapojkarna i samma serie 2-2. Men slutdramatik just nu vad gäller Superettan. Här är Kalmar Landskrona.
I detta nu, Superettan. Kalmar har vänt och leder med 3-2 mot Landskrona efter ett sent straffmål. Som blir matchen sista, för där blåser Kasper Sjöberg av matchen. Kalmar fortsätter att vara obesegrade i Superettan. Vänder ett underläge med först ett kvitteringsmål sent genom Magashi och sen ett avgörande mål på straff av Olusanya inne i Landskrona straffområde, så blir han fälld och sen döms det då straff och den sätts i mål bakom den utmärkte Svante Hildeman, målvakten i Landskrona, som får täcka vapen till slut i alla fall. En mycket underhållande match sett till hur det svängde fram och tillbaka, där Kalmar började bäst, Landskrona tog över, höll på att avgöra, Kalmar knep sig tillbaka och lyckades avgöra på tilläggstid. Ett mål som kan bli väldigt viktigt på sikt. Superettans topp som gör tajta till sig annars efter den här matchen om Kalmar inte hade gått fullt. Nu blir det så. Kalmar vinner inför drygt 4000 åskådare med 3-2.
Och en av dem som såg på var Janne Rindstig. Tack för gott jobb. Där är Superettan toppmötet i mål. Alldeles strax i Sportextra så ska vi ge er den samlade bilden av resultaten ifrån både Superettan och Damallsvenskan. Vi ska också snacka golf. Reporter Martin Hedberg har tagit plats i studion. Men vi ska också berätta det att i beachvolleybollen, ni som har varit med oss tidigare har ju hört, men det blev ju seger för det svenska beachvolleyparet på världstouren i Malmö. Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson slog det spanska paret i kvartsfinalen med 2-0 i set. Om en knapp timme, ja då är det dags för de regerande olympiska guldmedaljörerna David Åhman och Jonathan Hellvig. Den matchen hör du i appen SR Play. 18.00 är det dags på ribban i Malmö. Alldeles strax mer sport i form av golf, fotbollsröster, också friidrott. Vi laddar upp inför festen på Stockholms stadion imorgon, Diamond League.
pretend it's not the end of the world.
End of the world, Miley Cyrus här i Sportextra. I studion har golfreporter Martin Hedberg tagit plats. Han sitter till höger om mig, redo att snacka om US Open Major-turneringen på här sidan. Alldeles strax ska vi prata med dig, Martin. Men först fotboll, och då vänder jag mig till vänster. William Walletoft, har varit en hel del damallsvenska matcher den här lördagen.
Ja, precis. De bakade in alla de där matcherna samtidigt också. Så alla fem matcher är nu färdigspelade. De två matcherna som vi besökte här i Sportextra, där ju Häcken fick en stor seger med sig mot AIK. Det innebär att Häcken tar sig upp i tabelltopp. De passerar Hammarby och sätter lite press på Bayern inför måndagens Stockholmsmöte. Det är ju derby på måndag mot Djurgården. Den måste Hammarby nu vinna för att återta den där serieledningen och kanske till och med lyckas ta med sig den innan uppehållet som ju väntar runt hörnet vad gäller damallsvenskan. Vi var ju på Kristianstad mot BP också. Där blev det till slut en poäng för Kristianstad, men därmed tappar ju de lite grann i toppen av damallsvenskan. Hade kanske behövt vinna den där matchen för att riktigt haka på den absoluta toppstriden just nu strax bakom Kristianstad på hemmaplan där alltså. Sen är det framförallt bottenlag som har varit i farten och där resultaten kanske gick emot för samtliga lag. Det får man väl säga eftersom att Linköping förlorade hemma mot Rosengård. Linköping långt ner i damallsvenska tabellen fick inte med sig någon poäng där mot Rosengård. Och så blev det 1-1 mellan Växjö och Norrköping, och det är två bottenlag och då händer ju ingenting mellan de två. De ligger på placeringen bakom varandra och just ovanför och balanserar på det där nedersta strecket där Alingsås är under och allra längst ner i tabellen. Alingsås förlorade på bortaplan mot Vittsjö och är alltjämt sist i den damallsvenska tabellen och kämpar för att lämna den där jumboplaceringen vad gäller nykomlingen Alingsås. Alltså det var de fem matcher som har spelats för damallsvenskan idag och alla är färdigspelade.
Vi tar oss från damallsvenskan till superettan. Vi tar oss från en William till en annan, Valde Toft i Grönlund. Tre matcher färdigspelade för dagen.
Ja, Kalmar hörde vi ju alldeles nyss där i deras viktiga 3-2-seger mot Landskrona efter sent avgörande. Och nu rycker de lite i toppen med 4 poäng ner till Örgryte som dock har en match mindre spelad. Sen blev det ju en kalldusch för Helsingborg. Bara 6 minuter efter 2-1-målet kom hemmalaget Falkenbergs kvittering till 2-2 med 7 minuter kvar. Så väldigt tufft för bottenlaget från Skåne som var i stort behov av en 3-poängare där. Klättrar dock förbi Utsikten nu och lämnar negativ kvalplats tillfället i alla fall. Och Oddevold upp i tätstriden efter en stark 3-1-seger borta mot Östersund. Oddevold på en 3:e plats just nu. Och mötet mellan Umeå och Sundsvall drog precis igång mållöst där efter 8 minuter spelade.
Härligt besked från fotbollen där alltså, ifrån William och William, så som vi sa det. Nu ska det handla om motorsport.
En möjlighet att köra Formel 1 redan som 17-åring, det har halvsvensken Arvid Lindblad fått.
Yeah, it's a very cool moment. I don't know, another step forward on the journey.
Tidigare i veckan så gavs han en superlicens, något som egentligen bara 18-åringar kan få för att köra Formel 1. Men om ett team tycker att den yngre förmåga har en exceptionell talang kan de ansöka om ett undantag.